Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podden för dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om Koranens budskap för att på så sätt stärka din tro och berika ditt liv. När coronapandemin spred sig över världen var det många psykologer som varnade för att skilsmässorna skulle öka. Statistik från Svenska domstolsverket visar på att skilsmässorna verkligen har ökat jämfört med samma tid året innan coronapandemin. Psykologernas farhågor har besannats. Enligt psykologen Björn Hedensjö är förklaringen till ökade skilsmässor att ovisshet på arbetet och oron inför framtiden och den egna ekonomin kan spilla över på nära relationer och skada dessa genom bråk och konflikter. En annan hypotes är att man får för mycket tid ihop. Man arbetar hemifrån, elever pluggar på distans, självkarantän och så vidare och mindre egen tid som gör att det kan uppstå motsättningar i relationerna. Detta är naturligtvis inte något som endast drabbar Sverige. I staden Xi'an i Kina rapporteras det att kön till det lokala kontoret som har hand om skilsmässor har ökat och blivit rekordlång. I Saudiarabien har skilsmässorna, enligt tidningen The New Arab, ökat med hela 30%. Sajten skilsmässaonline.se har frågat tusentals av sina kunder orsaken till varför de ansöker skilsmässa. Och denna undersökning är inte kopplad till pandemin. 29% svarade vi växte isär och hade inte längre känslor kvar för varandra. 20% svarade vi hade olika värderingar, inga gemensamma intressen. Och 12% svarade på grund av otrohet. I islam ser vi äktenskapet som halva religionen. Lyckliga äktenskap som genomsyras av kärlek, omtänksamhet och samförstånd ses som både som viktiga för den egna tron men också för att bygga trygga och inkluderande familjer och samhällen. Lyckliga äktenskap är inte något som bara kommer av sig själv. Och därför ska du i detta och nästkommande avsnitt få lyssna på min föreläsningsserie Håll kärleken vid liv, där jag ger flera exempel på hur profeten Mohammed höll kärleken vid liv, över honom var Guds frid. Jag hoppas du hittar flera exempel som du kan ta med in i ditt egna äktenskap eller blivande äktenskap. I föreläsningen nämner jag också kort om Mona Walters lögner om islam. Jag har ett helt poddavsnitt om detta som heter 9 lögner om islam av en ex-muslim. Det är poddavsnitt 26 för dig som är intresserad av att lyssna. Efter föreläsningen berättar jag också om hur du kostnadsfritt nu kan ta del av min distansutbildning Äktenskapskörkortet. Okej, nog med försnack. Här är första avsnittet i min föreläsningsserie Håll kärleken vid liv från 2015.
Och salatu wassalamu ala rasulillah. Salam alaikum. Välkomna. Och till det här ämnet, kärlek i sunna. Ett ämne som alltid berör och som är aktuellt. Och när jag forskar på nätet liksom, i olika ämnen, till exempel det här, så har jag märkt att kärlek är sånt ämne som toppar väldigt högt. När vi hade budskapet.tv till exempel, då hade vi några ämnen om kärlek. Flest tittare, vilket program fick... Jo, det var det som handlar om kärlek. Så det är ett viktigt ämne och det är sånt som berör oss naturligtvis. Och hur man ska förhålla sig. Och kärlek då i ett äktenskap. Och den här kursen är en liten kurs. Det kommer bestå av två lektioner. Så det är idag och sen nästa vecka inshallah. Och jag tror den är relevant både för de som är gifta som mig själv och de som är ogifta. Och de som är ogifta, det är ännu bättre för er att hinna liksom få en uppfattning. Hur är det med kärlek i sunna? Hur förhöll sig profeten Muhammed sällsamt till sina hustru? Vad är det man ska tänka på? Så när man gifter sig så är man förberedd, så man har lite kunskap. Det är nästan för sent, inte för sent, men liksom i sista sekunden att man läser om det här ämnet när man väl är gift. Så jag tycker om också att visa er lite grann hur jag arbetar, vilka verktyg jag använder på webben. Det kan vara användbart för er också när ni forskar, inshallah. Så till exempel när jag hittar koranverser och annat, så brukar jag använda den här hemsidan som heter koran.com. Och det är den uppdaterade versionen, jättefin. Här står service unavailable. Den ska funka egentligen. Men jag tycker om deras gamla version som heter, och de har sparat den gamla här uppe, den heter Legacy. Tryck upp här uppe, då kommer jag till den gamla sidan. Tycker det här är en jättebra sida för att leta upp koranverser. Och då ska vi titta på att inleda den här lilla minikursen med sura Ar-Rum, sura 30, vers 21. Jag bara knappar in det här direkt på sökrutan. Pang! Oops, så kommer den upp här direkt. Arabiskan, som ni ser här. Om jag håller muspekaren så och trycker, så kan jag flytta runt den. Det är en bild. Så det är väldigt enkelt att bara kopiera in den här i era anteckningar. Om ni ska göra ett pdf-dokument eller så. Bara högerklicka, kopiera bilden eller spara bilden. I deras uppdaterade version så är det inte en bild. Det är massor med små bilder. Och det blir jobbigt att kopiera in i andra dokument. Så, här nere har ni Sahih International. Det är en engelsk översättning av Koranen. Som, jag har ju läst en del olika engelska översättningar och lyssnat på vad olika föreläsare tycker om de olika engelska översättningarna. Jag tycker att Sahih International är den bästa engelska översättningen av Koranen. Bra flyt och mycket nära den arabiska ursprungstexten. När man trycker här på svenska så får jag direkt upp den svenska översättningen precis under till. Så här kan man väldigt smidigt, när man studerar hemma Koranen, få upp tre översättningar. Du har den arabiska ursprungstexten, du har den bästa engelska översättningen direkt under till, du har den svenska texten under till. Du kan snabbt jämföra och se. Vad är det för någonting Allah subhanahu wa ta'ala säger? Det som jag tänkte att vi ska göra är att vi ska titta på den här versen här. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Vad är det för någonting Allah subhanahu wa ta'ala säger? I engelsk översättning så har vi det här. He placed between you affection and mercy. Indeed, in that are signs for a people who give thought. Så Allah subhanahu wa ta'ala pratar om män och kvinnor som är gifta då, och Allah säger då i svenskan, som jag tycker är bra översatt, Mohammed Knut Bernström översätter till: han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker. Så vem är det som har lagt kärlek mellan en man och en kvinna i ett äktenskap? Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Det är en av hans gåvor, och det finns helt visst budskap till de människor som tänker efter. Nu kommer vi till det här ämnet då, kärlek enligt sunna och enligt profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det här, när jag har gjort min research på internet, så är det många som säger att det här är en bortglömd sunna från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Många pratar om bönen, många pratar om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallams sunna vad gäller fiqh, alltså förstå religionen, bönen, tvagning, fastan och så vidare. Vad gäller tvagning, pilgrimsfärden, alla de här sakerna. Men ingen pratar om fiqh vad gäller kärlek. Hur ska vi förstå kärlek? Hur var profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam mot sina hustru, mot Aisha? Hur visade han kärlek? Och en av författarna som jag läste, han sa liksom att när man verkligen studerar profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, så var han en av de mest romantiska personerna. En av de mest kärleksfulla personerna. Och varför har jag valt detta ämne? Faktiskt på grund av två orsaker, två anledningar. För mig själv, alla ämnen som jag väljer har med mig att göra. Det reflekterar mig själv. Jag tror det har så med allting. Allt som vi är intresserade av, som vi vill fördjupa oss i, bottnar i oss själva. Vi väljer inte att fördjupa oss i någonting som vi inte själva är intresserade av och som berör oss själva. Så det bottnar i en själv. Så det är viktigt för mig. Jag vill lära mig. Jag är gift. Och jag behöver tänka på mitt äktenskap. Jag behöver tänka på mitt förhållande med min fru. Det är någonting som man måste förnya hela tiden. Och därför valde jag att fördjupa mig i detta. Och då tänkte jag, då kan jag dela med mig det som jag lär mig med er. Det andra är att en person som har börjat stiga upp i medievärlden är någon som heter Mona Walter. Som ni kanske har hört talas om, den här somaliska damen som har blivit kristen. Nu nyligen var hon i Rinkeby och höll ett tal där om religionsfrihet. Och hon är väldigt hård i sin retorik. Hon har lagt ut lite YouTube-klipp och så. Och jag lyssnade på henne och vissa saker som hon sa var liksom, va? Så, hur är det här islam liksom? Det här låter jättekonstigt. Vet du, så att jag har haft lite hobby, jag tittat på hennes YouTube-klipp och jag har börjat skriva ner det direkta citat vad hon säger. Så jag har ett litet sidoprojekt, ni får göra dua för mig inshallah, att jag kommer komma ut med en sida. Jag funderar fortfarande på om jag ska göra det eller inte. Men där jag citerar henne och sen så visar jag på motsatsen att det hon säger inte stämmer. Ett av hennes citat som jag har, det är liksom där hon bara står så här och håller en föreläsning. Hon bara så här, Mohammed hatade kvinnor. Och så hatade kvinnor. Inga belägg, inga bevis, bara hatade kvinnor. Och när vi kommer att studera detta så kan ni ställa er själv. Är det här en man som hatar kvinnor? Men det är så hon uttrycker sig och det är så, vet, man ska inte bara ljuga lite, ljug jättemycket så tror folk på det. Och föreläser du för andra som tror samma sak så köper de det utan att liksom kritiskt reflektera kring det. Så anledningen till varför jag gör denna är för det första för mig själv, för er. För jag vet att det här är ett viktigt ämne, både för gifta och ogifta. Men också det här när jag hörde henne säga, Mohammed hatar kvinnor. Okej, låt oss undersöka detta, låt oss göra research på detta inshallah. Okej? Liknelser om kärlek. En av författarna som jag läste, du vet, på arabiska är ordet kärlek, hubb. Och sen har du habba som är frö. Så sheikhen säger att hubb och habb, kärlek och frö kommer från samma rot. Samma grundord. Och vad man förstår då av det är att kärlek är som ett frö. Du planterar ett frö, du måste vattna den. Det blir en liten växt. Du måste ta hand om den här växten. Och verkligen ge all din kärlek och omtänksamhet för att den här växten ska växa och blomma ut. Om du glömmer den, som det händer med mig till exempel. Man måste vattna alla växterna i hela lägenheten. Så går runt så och gör det regelbundet. Glömmer man det, vad händer med växten? Den vissnar. Och ignorerar du den tillräckligt länge så kommer den dö. Kärlek är på samma sätt. Du måste konstant ta hand om det. Konstant lägga ner din omtänksamhet, tid och energi på det. Glömmer du det, blir upptagen med jobbet, blir upptagen med dina vänner eller blir upptagen med någonting annat så att du glömmer bort din partner, ja, då kommer den här kärleken som du har mellan din hustru att vissna. Det finns några andra liknelser. Det andra, jag tänkte så här, okej, frö, hur många är det som planterar frön? Inte så många, även om jag kommer från en skola med jordbruksinriktning så alla mina elever håller på med, och jag har florister också som är elever som håller på med sådana här frö och så. Vi andra kanske inte gör det, citymänniskor så mycket. Och då tänkte jag, vad kan man ta för ett annat exempel och en liknelse? Okej, alla har en mobiltelefon. Folk går runt med en Samsung eller en iPhone. Jag har erfarenhet av en iPhone och ni vet, en iPhone, du laddar den på morgonen. På eftermiddagen vid 12-1-tiden så har du typ 10% kvar i batteritid. Alltså batteriet går jättefort på en iPhone. Så då gör man som mig. Man går runt med en iPhone-laddare och laddar telefonen lite var man hittar en plugg och laddar den. Liksom. Och då tänkte jag liksom kärleken på samma sätt. Det är som ett batteri eller som en telefon. Laddar du inte batteriet eller håller koll på det så kommer den dö. Och vet, ibland så tänker man inte på att glömma att ladda den och helt plötsligt får man ett viktigt telefonsamtal och så dör hela telefonen. Vilket händer ibland med mig och med vänner som jag pratar på telefonen. Tittar inte på Salim. Känner inte träffa bro. Så, och då dör telefonen, och det är samma sak. Det är en liknelse för kärlek. Vi måste lägga in liksom omtänksamhet, tid och energi i vårt förhållande. Gör vi det inte, så blir det som en telefon, den dör. Någon annan säger att kärlek är bränsle till äktenskapet. Ni vet, om ni har en bil, eller om ni kör en bil, du kan köra en bil, men du måste tanka den. Gör inte det, så kommer bilen dö. Ja, ni förstår vad jag försöker komma. Så den sista liknelsen som jag vill ge om ett äktenskap är av en icke-muslimsk forskare. Jag kan inte namnet på honom, men det här är en rätt så känd teori. Det är att äktenskapet fungerar lite grann som ett bankkonto. Och att ge en liknelse av ett äktenskap som ett bankkonto, förmodligen kommer från kanske USA eller någonstans där man har mycket business i tankarna. Så man ser äktenskapet som ett bankkonto. Vad är det man säger då? Jo, äktenskapet är som ett bankkonto. Du har ett bankkonto som du fyller på. Så om jag gör goda saker till min fru, säger någonting snällt till henne, då har jag investerat någonting i mitt bankkonto. Jag köper en ros till henne, jag har lagt någonting i mitt bankkonto. Hon frågar mig om en tjänst, jag gör den här tjänsten, då har jag lagt någonting i mitt bankkonto. Och inte bara om, utan när det uppstår ett problem mellan mig och min fru, hon blir sur på mig och gör någonting fel, medvetet eller omedvetet, hon blir ledsen på mig. Vad händer då? Det är bankkontot som jag har, hon drar ifrån en del från det bankkontot. Så jag sjunker. För mig är det viktigt att jag fyller på det här bankkontot med goda saker som vi gör tillsammans. Goda minnen, ut och göra olika saker och ting, så att jag fyller på det här bankkontot. Om jag ignorerar det här bankkontot, om jag ignorerar fröet, om jag ignorerar min telefon och vi har de här små friktionerna och där hon blir ledsen, vad händer med bankkontot? Det minskar, 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 minskar. Och när du inte har någonting mer där, då går det på minus. Och då blir det allvarligt och då kan det leda till att äktenskapet upphör. Att man blir sur på varandra och det håller inte längre. Man tröttnar på varandra. Och naturligtvis gäller inte det här bankkontot bara för män. Det gäller naturligtvis för kvinnor också. Och det jag tänker göra är att jag tänker hålla den här presentationen på ett sådant sätt så att liksom både män och kvinnor kan ta till sig. Jag vill inte hålla någonting här där det är, nu ska bröderna lyssna noggrant här för det här gäller för er. Och nu ska ni lyssna här för det här är deras rättighet och deras skyldighet. Jag vill inte gå in på det där med rättighet och skyldighet. När man är gift så sitter man inte där med liksom, det här är min rättighet, du ska liksom ha mat på bordet när jag kommer hem. Och min skyldighet är, så funkar det inte, utan det är en sammansmältning. Så profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam var väldigt romantisk. Han döljde inte sina tjänster för sin hustru. Kom ihåg nu, 1400 år sedan i öknen, tufft samhälle. Väldigt mansdominerat, kvinnorna hade inga rättigheter, de sågs som ägodelar. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam kom i islam, ger kvinnorna rättigheter och fortfarande är väldigt mansdominerad. Så Amr ibn al-As, en följeslagare till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han får ett viktigt uppdrag. Och då känner han sig lite speciell att han får det här uppdraget. Så han ställer frågan då till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han tror att han är liksom lite mer speciell än alla de andra, för han har fått det här uppdraget och han tänker fråga profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vem älskar du mest? Kanske kommer han peka ut mig som den som han älskar mest bland människorna. Han ställer den frågan, vem älskar du mest? Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam svarar Aisha, hans hustru. Amr ibn al-As tänker då, ja men okej, men det här är hans hustru, det här är bland kvinnorna, men vem älskar han bland männen? Och då säger profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hennes far är Abu Bakr. Aishas far är Abu Bakr. Han kunde ha sagt Abu Bakr, men han säger hennes far, för han tänker fortfarande på Aisha som den som han älskar mest. Om det är bara män runt profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, om någon frågar om vem älskar du mest, han kunde ha svarat Abu Bakr. Han kunde ha valt och säga Abu Bakr, men han väljer att säga den som han älskar mest, Aisha. Så det finns ingen skam i att säga jag älskar min hustru mest. Då tänker jag, vad jag tänker göra nu är att jag tänker gå igenom flera punkter där profeten Muhammed sallallahu visar sin kärlek till Aisha eller till någon av hans andra hustru och reflekterar över dem. För att göra det så har jag förberett den här korta presentationen där jag har rubrikerna redo. Så kärlek i sunna, fråga om kärlek. Och det här är faktiskt första gången jag själv har stött på det här. Aisha, med Guds barmhärtighet var över henne, som är vår mor. Alla profetens hustru är våra mödrar. Så det är de troendes mödrar. Så Aisha vände sig till profeten Muhammed och ställde den här frågan. Beskriv din kärlek till mig. Wow, tänk att få en sån fråga. Den är faktiskt rätt deep. Och man får verkligen överväga sina ord. Hur ska man uttrycka nu? Beskriv din kärlek till mig. Okej, så profeten Muhammed ska svara på det. Vad är det han svarar? Han svarar så här. Min kärlek till dig är som en stark knut. Jag vet, en knut. Alltså, den är som en stark knut. Om du har en stark knut, om du drar i den här, vad händer med knuten då? Om du drar i repet, om du har ett rep med en knut. Om du drar i repet, vad kommer hända med knuten? Kommer den bli svagare eller kommer den bli starkare? Starkare. Så även om det är friktion, även om någonting händer utifrån, vad händer med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam kärlek? Om någon försöker göra någonting, den blir starkare. Så det var så profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam uttryckte sin kärlek till Aisha när hon frågade, beskriv din kärlek till mig. Och vad Aisha brukade göra då var att hon brukade fråga honom lite efteråt. Skämtsamt så brukade Aisha fråga, hur går det med knuten? För att fråga om sin kärlek till honom. Så hon säger inte, hur är det med kärleken mellan oss två? Liksom så här, utan hon använder det här, hur går det med knuten? Eller hur är det med knuten? Och vad svarade profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Han sa, den är lika stark som första gången du frågade. Så hans kärlek är lika stark som första gången. Och de som är gifta, de förstår att första gången man gifter sig och den här kärleken, då är det den här lågan, du vet, man är uppe på molnen, kärleken är väldigt stark, du vet, känslomässig. Och sen vad som händer är att den svalnar, men den får inte svalna så att den dör, utan den ska fördjupas. Kärleken ska fördjupas. I ett äktenskap, när man är gift, eller när man ska, eller, ja, så när man är gift, det är bra att ställa den här frågan. Vad är det för någonting du ser hos mig? Eller vad är det för någonting du älskar hos mig? Eller att uttrycka din kärlek till din partner. Jag älskar det här hos dig. Jag tycker om detta hos dig. Jag värdesätter detta hos dig. Och försöka fråga. Och det är också en omtänksamhet från Aishas sida. Hon bryr sig om profeten Muhammed säger sig med kärlek. Hur går det med knuten? Hur är förhållandet, relationen mellan oss? Så hon bryr sig. Även om de har allt som händer runt omkring med umma och bojkott eller slag och du vet, viktiga saker att tillbe Allah subhanahu wa ta'ala, så frågar hon om kärleken. Hur är kärleken mellan oss två? Så det är det första. Fråga om kärlek. Visa din kärlek till din hustru eller till din man. Nummer två. Använda sig av smeknamn. Och det här är inte liksom unikt för muslimer. Eller då. Det finns ett engelska honey, raring, mina ögonsten och vet, allt det där. Och även under profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam tid så fanns det här med smeknamn. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam hade ett smeknamn till sin hustru Aisha. Vilket smeknamn var det? Det är rätt så känt. Om jag slänger ut frågan. Vad kallar profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam Aisha för? Yes. Al-Humaira, som betyder den rosenkindade. Så hennes rosor var, eller rosor, hennes kinder var rosenfärg, var lite röda. Så hon hade en ljusare hy förmodligen, jag vet inte. Men hon fick namnet Al-Humaira, den rosenkindade. Så profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam uppskattade detta som någonting unikt hos henne. Och därför gav han henne det här smeknamnet. Och också på tal om det här med henne, alltså yttre attribut, finns också beskrivet att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa om Aisha, han tittade på henne och så sa han, så vita dina ögon är. Så vita dina ögon är. Det är någonting som han uppskattade hos henne. Punkt nummer tre. Pussa eller kyssa. Profeten Muhammed säger sällan, även om han fastade så brukade han pussa sin hustru. Innan han gick till salat, innan han skulle till moskén och leda hela sin församling. Så när han lämnar sitt hem ska leda muslimerna i bön. Så brukade han pussa sin hustru farväl innan han gick därifrån. Fastän han har wudu. Så att pussa är en viktig sak. Den här fysiska beröringen är viktig. Och man kan, du vet, men när man har barn, och när man har ett jobb och du vet, massor med saker och ting händer, så kan man glömma bort det där, vikten av att pussa sin hustru eller sin man. Profeten Muhammad säger sig, brukade göra detta. Och vad författaren har gjort när jag läst liksom här, de har skrivit, man kan överraska med en puss. Så du vet, det inte blir mekaniskt. Nu ska jag gå ut, så nu måste jag pussa dig. Och nu kommer jag hem, så nu måste jag pussa dig. Då blir det mekaniskt. När är han hemma, nu ska han pussa mig. Nu ska han gå, nu ska han pussa mig. Jaha, vad är det som är så, vet, till slut blir det bara mekaniskt. Det blir liksom inte, ja, ni förstår vad jag menar. Så vad författaren säger som jag har läst, det är liksom överraska med en puss när de minst anar det. Överraska med en puss. När de gör någonting och inte räknar med det, så helt plötsligt kommer det en puss. Hur kommer den andra personen känna sig då? Älskad, omtyckt. Och det som författaren han sa, handlingar talar högre än ord. Vi går till nästa. Visa hänsyn. Vad tänker jag då? Det här är punkt nummer fyra. Visa hänsyn. Och det här baserar sig på en incident som hände med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Han älskade mjölk blandat med honung. Men på den tiden och den honungen och den mjölken som de använde, när de blandade så uppstod det en dålig lukt. Och hans hustru, de tyckte inte om den här lukten när han blandade. Han själv älskade han den här blandningen av mjölk med honung. Men hustrorna, när de kände den här lukten, så de tyckte det var dåligt. Så vad gjorde profeten Muhammed? Han förbjöd det för sig själv. Han gjorde liksom haram. Nej, okej, de tycker inte om det. Då är det liksom, jag ska inte dricka det. Jag ska inte ha någonting med det att göra. Han förbjöd det för sig själv. Och då uppenbarade Allah subhanahu wa ta'ala, vi kan gå till vår verktyg här. Då uppenbarade Allah subhanahu wa ta'ala följande vers i Koranen. När han förbjöd honung, mjölk blandat med honung. När han förbjöd det för sig själv. Vad hände då? Uppenbarades denna versen. Ja ayyuhan nabi, profet. Varför pålägger du dig själv i en önskan att vara dina hustrur till lax, förbud mot det som Gud har förklarat tillåtet för dig? Gud är ständigt förlåtande och barmhärtig. Så du försöker vara till lags för dina hustrur, liksom, okay, så du förbjuder dig för dig själv. Detta här är inte okej. Okay. Det kan få sedan konsekvenser, du vet. För profeten Muhammed säger sig med ett föredöme för oss. Vi efterliknar honom. Om han förbjuder någonting som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort halal för sig själv, det kan få konsekvenser framöver. Att andra muslimska män bör förbjuda saker och ting som Allah subhanahu wa ta'ala har tillåtit. Så här drog Allah subhanahu wa ta'ala en linje. Sa, ja, alltså du kan tillaga honungen och mjölken vid sidan om eller någon annanstans så att du inte stör dina fruar, för de tycker inte om det här. Men du kan inte pålägga detta till dig själv. Gör det förbjudet för dig själv att dricka honung med mjölk. Men detta visar profeten Muhammeds kärlek till sina hustrur. Att när han fick reda på att det är något som de ogillar, så fortsatte inte han med det. Och sa, men jag är mannen i huset och det här är halal. Och du vet, om inte ni tycker om det så kan ni flytta någon annanstans. Och jag ska fortsätta göra det här som jag gör. Nej, han visade hänsyn till sina hustrur. Så i ett äktenskap är det jätteviktigt. Att ett sätt att visa kärlek är att visa hänsyn till varandra. Okej, jag tycker om detta här, men min man tycker inte om det. Måste jag göra detta? Måste jag göra det framför honom? Kan jag hitta någon annanstans och göra det? Eller kan jag... Så det är jätteviktigt att visa hänsyn till varandra. Vi går tillbaka till slidesen. Visa hänsyn. Punkt nummer fem. Poesi. Läsa poesi för varandra. Eller vad tänker vi på här nu? Det berättas i hadith-samlingarna att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han fixade sina skor. Han brukade reparera sina skor. Okej? Och medan han sitter hemma och försöker fixa sina skor, och han gör detta, så observerar Aisha honom. Hon tittar på honom och hon börjar betrakta honom och ser det vackra hos honom. Och hon berättar att han fick svett bildades på hans panna som pärlor. Så svett, det stannar kvar här, det rinner inte ner, men det bildas som pärlor på hans panna. Han måste ha kämpat med skorna. Okej? Okay? Så hon tycker att han är vacker och skön. Okej? Okay? Och vad är det för någonting? Och då säger profeten, säger sällan, vad är det? Du tittar på honom, vad är det? Och då säger Aisha så här, hon svarade: om Abu Bukair al-Huthaili, det här är en poet, känd poet. Om Abu Bukair al-Huthaili, poeten, såg dig, skulle han veta att hans dikt är skriven för dig. Så den här poeten, han har skrivit en känd dikt. Om vi kommer till den dikten. Om han hade träffat dig så hade han vetat att han har skrivit den här dikten för dig. Jättevackert, eller hur? Han är en känd poet, han har skrivit vackra saker. Men han har skrivit det med något annat i sina tankar. Men Aisha tittar, ser hur vacker profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam är och vill uttrycka sin kärlek. Så hon säger, hade han sett dig så hade han förstått att han har skrivit den här dikten till dig. Vilken dikt är det? Abu Bukair sa att om du tittar till månens majestät. Nu är det jättesvårt att översätta arabisk poesi. Så det här är liksom, jag slaktar dikten. Men ni förstår innebörden av vad det är för någonting han försöker säga. Det är liksom att om man hade tittat till månens majestät och hur den lyser upp världen för alla att se. Så poeten, han pratar om månen som någonting majestätiskt, någonting som lyser upp hela, vet du, som lyser upp världen. Och ni vet, man har varit ute och sett en fullmåne. Det är jättevackert. Det är jättevackert. Man uppskattar bara, wow, mashallah, du vet, så vackert det är. Man kan nästan se detaljerna på månen. Så det är någonting vackert. Så poeten skriver om det här och hon säger, hade poeten träffat dig så hade hon vetat att han beskriver dig i den här poesin. Så vad gör profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Så han gick upp och han gick till Aisha och han pussade henne mellan ögonen och sade, wallahi ja Aisha, du är som det för mig och ännu mer. Så du är som den här månen för mig och ännu mer. Så subhanallah, titta vilken kärlek som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam visar till Aisha och vilken kärlek hon visar till honom. Är inte detta romans? Är inte detta romantik? På hög nivå. Så vi går till nästa. Så vad lär vi oss av detta här? Ja. Läs poesi. Man kanske inte är världens poet. Eller diktare. Men det behöver man inte vara. Man kan kopiera från någon annan. Det är det Aisha gör här. Hon kopierar från någon annan. Och det är så lätt att man kan göra. Vet, man är upptagen, man är på jobbet. Men du kan hitta någon dikt. Eller någon liten citat som handlar om kärlek. Det finns jättemycket på internet. Ta en liten bild med någon vacker text. Jag tänker på dig eller något i den stilen. Ni får vara ännu mer poetiska med månen och hela den biten. Och ni kan ta den bilden och bara skicka som ett sms. Jag tänker på dig. När jag läste detta så tänkte jag på dig till exempel. Och det kommer att lysa upp tillvaron för den andra. Vi går till nästa. Medkänsla. Och vad jag menar med medkänsla är egentligen inte det här medkänslan är att oh, jag lider med dig, jag förstår att du har det svårt, det är medkänsla. Vad jag menar med medkänsla här är att förstå den andras känslor. Förstå din partners känslor. Inte bara lyssna på orden, utan förstå hennes känslor eller hans känslor. Hur känner han sig? Är han glad eller är han ledsen? Eller hur? Koda av kroppsspråk. Köra av känslor. Inte bara vad man säger med munnen, men med känslor. Och för detta så finns det ett exempel från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallams liv. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa till Aisha: jag vet när du är sur på mig. Jag vet när du inte är glad över mig. Och titta här. När man tänker på så här. Och ett perfekt förhållande, ett äktenskap. Det är utan bråk, det är aldrig. Nej, det kommer uppstå konflikter. Det kommer uppstå bråk. Och det är naturligt i ett äktenskap. Och man ska inte säga så här. Men nu bråkar jag med honom igen eller med henne. Åh, det här är så dåligt. Det var inte så jag hade tänkt mig. Det var inte så jag hade föreställt mig. Det var inte så jag drömde att det här skulle vara. Nej, det kommer uppstå konflikter. Så profeten Muhammed säger till Aisha. Jag vet när du inte är nöjd med mig och när du är arg på mig. När du är nöjd med mig så säger du vid Mohammeds herre. När hon säger någonting. Vid Mohammeds herre. Okay? Och då, är hon, då vet profeten Muhammed att hon är nöjd med honom. Men när hon är arg på honom, inte nöjd med honom, då sa profeten Muhammed, då säger du vid Abrahams herre. Då använder hon Abrahams namn. Och Aisha sa, ja, det är rätt. När jag är arg på dig, undviker jag ditt namn. När jag är nöjd med dig, så använder jag ditt namn. Så titta, profeten Muhammed säger sällan, han förstår. Han observerar. Han ser vad hon säger och försöker koda de här dolda sakerna som hon säger. Så det är jätteviktigt att läsa av varandras känslor. Att veta när den andra är glad över en. Och veta när den andra är ledsen över en. Så om du ser din man är ledsen. Då ska man inte bara ignorera och säga. Ja okej, han är sur på mig. Men då får han sitta och sura där då. Eller om jag ser att min hustru är ledsen över någonting. Jag känner det är något jag har gjort som inte stämmer. Ja, men varför ska hon vara så? Jag gör så många saker. Man ska vara ödmjuk. Komma fram och säga, vad är det som gör att du är ledsen? Är det något jag har gjort som är dumt? Och så får hon eller han lätta på hjärtat och berätta, men du gjorde det här och jag tog illa vid och bla bla bla. Och vad ska man göra då? Ska man lyssna? Man behöver inte säga så mycket egentligen. Det viktiga är att lyssna. Och ta till sig. Och förstå. Och då är det också, fungerar det också som en ventil. För den andra partnern kanske har varit med om en massa saker och du vet, det byggs upp en frustration. Men när de får berätta det till dig, liksom hur det står till, då är det som en ventil som släpper ut den här frustrationen. Och det är jätteviktigt att kanske din partner inte är ledsen över dig. Din partner kanske är ledsen över någonting annat. Jag är väldigt igång nu. Det blir svårt för mig att passa. Är det någonting?
Ja, alltså, ett jättebra råd som jag fick från mina föräldrar när jag gifte mig. Det var alltid Sandra, om din man blir förbannad till exempel.
Absolut. Alltså, om det hettar till, då ska man inte bara tjafsa emot. Utan låt den ena personen få ventilera sina upplevelser eller sin aggressivitet. Vänta en liten stund och ta det senare. För i det läget så är man förbannad och börjar du prata emot så kommer man bara accelerera och bli ännu värre. Vi går till nästa. Som är 7. Och det är trösta, att trösta varandra. Och det berättas också i hadithen att Safia, som var en av profeten Muhammeds hustru, hon kom sent. Vad det beror på har jag inte kunnat ta reda på. Men hon kom sent, hon var ledsen och hon började gråta. Vad gjorde profeten Muhammed? Han torkade hennes tårar med sin egna hand. Det var inte så här du vet. Jag har faktiskt en servett här. Det var liksom inte, hon började gråta, han bara liksom, här har du. Nu kan torka dina tårar. Det är också en fin gest om någon börjar gråta i Sverige i varje fall. Du tar fram en servett liksom så här. Inte bara stå och glå på liksom, bara rinner. Jag tycker synd om henne, jag vet inte vad jag ska säga. Ta fram en servett, okej? Okay? Men ett steg ännu längre, vad gör profeten Muhammed säger sen för att visa sin kärlek? Han torkar hennes tårar med sina egna händer. Det betyder att han kommer henne väldigt nära. Och som det står, och gjorde sitt bästa för att trösta henne och lugna henne för det som hade hänt. Så vad lär vi oss av det? Naturligtvis att om du ser att din partner är ledsen, komma nära, sitta nära den personen, trösta den där personen. Inte bara tänka, men den här personen, min fru, hon är bara så emotionell, hon är bara så känslomässig, hon får gråta av sig där och sen kan jag prata med henne, eller han är så jobbig nu för han. Nej, man ska trösta varandra, visa respekt för varandras känslor. För du vet, om du som man inte tröstar din kvinna om hon är ledsen, så kommer hon söka tröst någon annanstans. Om du som kvinna, som hustru, inte stöttar din man, inte tröstar din man, då kommer han hitta stöd och tröst någon annanstans. Och det här är väldigt farligt. Det är där äktenskap kan börja luckras upp. Man går igenom svårigheter, man är ledsen eller någonting sånt, och man får inget stöd där hemma. Man kommer hem, kvinnan eller mannen är bara som en vägg, har inga känslor, bryr sig inte, är känslokall, och man har alla de här känslorna som man bär på. Man behöver få tröst, man behöver någon, och man bara möter en vägg. Och människan är skapad så, man behöver tröst. Så går man till jobbet och ser där en kollega som är jättetrevlig, eller någon poppar fram på Facebook som säger: hur är läget Sally, hur mår du idag? Ja, men jag är lite ledsen. Oh, så börjar den personen trösta dig istället. Så det är jätteviktigt att man ställer upp för varandra och visar medkänsla eller och trösta varandra. För gör man inte det, så är det så lätt hänt att man söker det någon annanstans. Och det är så jag tror faktiskt att alltså många så här äktenskapsproblem uppstår. Det kan man bara göra enkel sökning, liksom lyssna på dem som har begått äktenskapsbrott. Det är så här på engelsk TV eller USA. Det handlar inte om, det är inte så att man söker, alltså om man är gift och man väljer att lämna sin fru för att hitta en annan relation, att man gör det på grund av att tillfredsställa ens begär. Utan det handlar mer om känslor. Ja, men han är så kall, min man är så kall, han är så otrevlig, han lyssnar aldrig på mig, jag gråter för mig själv i sovrummet, han sätter inte sina arm runt mig, bla bla bla. Men den här kollegan på min arbetsplats, han är trevlig, han frågar hur jag mår. Det är så det börjar. Inte och min man, men den här killen, han ser ännu vackrare ut än min man gör, så jag går med honom istället. Det finns sådana fall också, men jag tror den övervägande delen när man väljer att lämna sin man eller sin hustru har med känslor att göra. Att relationen utvecklas till en sån känslokall relation, så till slut bryr man sig inte om varandra. Det kanske blir en sån agg mellan varandra, man hatar varandra så mycket så man vill inte ens trösta, man vill inte ens dela med sig sina känslor, och då blir det lätt att man söker den någon annanstans. Vi har tid till Isha, inshallah. Vila i famnen. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, det här var väldigt svårt för mig att översätta. Jag hoppas att någon av er kan översätta detta. Lap. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam brukade vila på Aishas lap. Lap är, jag fick en översättning, knäna, men jag tror inte att det är riktigt knäna. Det är mer låna här. Han brukade i alla fall vara i hennes famn, ligga på hennes lår. Och Aisha, han brukade vila där hos Aisha, ligga där på henne, luta sig mot henne. Även om hon var menstruerande, även om hon hade menstruation, så kunde profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam ligga bredvid henne väldigt nära. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam lutade sig mot hennes knä och reciterade Koranen även om hon hade menstruation. Och det är i vissa kulturer, i vissa religioner, om en kvinna har menstruation, du kan inte ens komma i närheten. Om hon rör någonting så är den oren, den måste tvättas ett antal gånger och så vidare. Men i profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han kunde vara nära henne, han kunde recitera Koranen, han kunde luta sig mot hennes knä och mot vila på, i hennes famn, så att säga. Och det är viktigt. Det är jätteviktigt med den fysiska kontakten. Kramas, pussas, hålla om varandra, hålla händer och de här sakerna. Den fysiska relationen är viktig. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vet, han hade fysisk kontakt med sina sahaba också. Alltså inte av en kärleks, utan han brukade lägga sin hand på sahabas bröst, göra dua för dem. Du vet. Hålla om dem, kom jag ska säga någonting viktigt för dig. Det är inte bara att säga jag älskar dig och sen bara stå iskall med händerna i kors. Utan människan behöver att röras vid, att hållas om. Detta är viktigt. Chamma. Var kommer det in i bilden? Ja, subhanallah. Vi fortfarande det här med att röra vid varandra. Aisha, hon rapporterar. Hon har berättat den här hadithen. Titta på hennes ord. Det här är engelska, men det här är ordagrant översatt från arabiska. Detta är Sahih Bukhari. Aisha sa så här. Medans jag menstruerade, medans jag var i menstruation, så brukade jag kamma profeten Muhammed s.a.s. hår. Och hon kammade inte, det finns andra rapporter, hon brukade tvätta hans hår. Och hon brukade kamma hans hår. Men hon kunde bara ha sagt, jag brukade kamma profeten Muhammed s.a.s. hår. Men hon vill undervisa oss om någonting, att även i det här tillståndet så är det inte någonting man ska hålla sig borta, hon är oren och så vidare. Nej, hon sa, och hon skäms inte över det som kvinna, Aisha. Hon skäms inte över, hon säger, och det finns bevarat till idag. Medan jag hade menstruationen så kammade jag profeten Muhammed s.a.s. hår. Jag tvättade hans hår. Så hjälpa varandra, komma varandra nära. Hon kammar hans hår, han kanske kammar hennes hår. Hon tvättar hans hår. Massage, alla de här sakerna, att röra vid varandra. Man ska inte vara rädd för det. Och det tyvärr finns det lite sån här basilskräck också. Men jag kan inte... Och jag kan inte röra vid där och jag kan inte lägga mina händer där. Kanske inte har tvättat håret på länge eller det. Vi kommer komma det till det senare också. När Aisha drack från en sida av en bägare, så profeten Muhammed sen får visa sin kärlek till henne, så tog han samma bägare och så tittar han, vred han på den och tittar han, vad har hon druckit? Så drack han från precis samma ställe som hon hade druckit. För att visa sin kärlek för henne. För att visa liksom hur mycket han bryr sig. Om du dricker därifrån, på den sidan av bägaren, så ska du dricka från samma sida av bägaren. Så det här visar också hur nära profeten Muhammed s.a.s. var sina hustru. Och det här med kärlek, det behöver inte vara såna stora saker. Åh, du vet, nu är det vårt 10-årsjubileum. Nu ska vi åka på vår honeymoon igen, du vet. Eller vi ska åka iväg på en romantisk middag, så vi ska lämna barnen hos våra föräldrar eller hos några vänner, och så ska vi åka iväg nu och så ska vi ha en romantisk middag, och så gör man det en gång in the blue moon, som de säger på engelska. Utan det är att hitta kärleken i det vardagliga. För det är så äktenskapet kommer att se ut sen. Du får barn, du får familj. Man måste handla livsmedel, man måste ta barnen till fotboll, till aktiviteter. Det finns inte så mycket tid att gå på romantiska middagar och åka på sån här resor. Utan det är att hitta kärleken i det vardagliga. Din fru eller du, någon ska köpa livsmedel från butiken. Så vad gör man idag? Lätt med mobiltelefoner. Man skickar, hämtar mjölk, hämtar detta och detta. Ni vet, jag skickar ju sms med min telefon. Jag har sån här dawa-lista. 500 per sms. Så jag skickar sms. Nu finns det föreläsning här. Naturligtvis kommer jag få en massa sms som egentligen inte var skickat till mig. Den ska skickas till någon annan. Så emellanåt får jag såna livsmedelslistor. Bröd, dadlar och så ibland såna med hindi. Vet, indisk bröd och massa konstiga grejer. Bara, vad är det här för något? Det låter exotiskt. Och vad kan man göra? Du skickar en sån lista och på slutet så kan man säga jag älskar dig. Eller jag tänker på dig. Eller du är jätteviktig för mig. Hitta det i det vardagliga. Man kommer hem, man kan säga det. Man kan lämna en liten lapp i hennes ficka. Vet, hon har en jacka, så hon har kanske en ficka som hon brukar titta i ofta. Inte en sån ficka hon aldrig tittar i. Ta reda på vilken ficka hon tittar i eller han tittar i. Så bara stoppar man ner en liten lapp. Skriver man, kopierar någon liten dikt. Det är en sån som hittar på internet. Skriv där och så, vet, och så bara lägg den. Och så när hon är ute, mitt... Jag vet inte, hon är på väg någonstans och stoppar ner handen. Och så, oh, där var en lapp, vad är det här för någonting? Den känner jag inte till. Oj, uppskattas. Massor med sådana små knep finns på nätet, det är bara att googla. Men, ni kan dem säkert bättre än mig. Men det som är min uppgift är att visa från profeten Muhammed s.a.s. sunna att han var en väldigt romantisk man. Han var väldigt nära sina hustrur. Även om de hade menstruation så var han dem nära. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Tack för att du lyssnade på min föreläsning om hur profeten Muhammed, över honom var Guds frid, höll kärleken vid liv. Om du fann föreläsningen givande skulle jag vara djupt tacksam om du lämnade en kommentar med vilket exempel från profetens liv som gjorde störst intryck på dig. Gå in på koranpodden.se/152 och lämna en kommentar längst ner på sidan. Jag tackar så mycket på förhand för att du berikar Koranpodden med dina egna reflektioner. En lyssnare har lämnat meddelande i vår telefonsvare som jag vill dela med dig. Här är meddelandet.
Salam alaikum. Koranpodden ger mig en imanboost på ett väldigt enkelt och avslappnat sätt. Podden får mig att zooma ut från mig själv i mina världsliga vardagssysslor och fokusera mer på mina religiösa vardagssysslor. Särskilt de sysslor som bidrar till alla muslimer här, främst i Norden. Exempel på detta är från avsnitten om våra fina bröder och systrar i Danmark. Och Gud belönar dem för deras arbete. De avsnitten berörde mig djupt genom att se hur hårt de jobbar och vad de får stå ut med. Och ändå liksom, så fortsätter de. Samtidigt så ger mig Koranpodden en djupare förståelse av Koranen och dess innebörd. Och hur man kan liksom, tillämpa den i sin vardag på ett, annat, på ett helt annat sätt. Subhanallah. Må Gud belöna er alla som bidrar till denna podd. Assalamu alaikum.
Tack själv min bror för att du lyssnar på Koranpodden och för att du lämnade detta meddelande. Det uppskattas verkligen. Du nämner Iman Boost. Iman betyder tro på arabiska och jag behöver det själv också ibland. En boost för min tro. För tron är så nämligen, den går upp och ibland går den också ner. Och det är viktigt att vi finner olika strategier för att ge oss själva en rejäl imanboost. Att ta långa promenader för mig själv och reflektera över livets frågor är ett sätt som jag ger mig själv en imanboost. Danska syskons tro och utmaningar inspirerar mig också. Det är berikande att träffa syskon i andra länder och få lyssna på deras erfarenheter och kunskaper. Jag har som mål att ta Koranpodden utanför Sveriges gränser och träffa intressanta syskon i andra delar av världen för att bredda och fördjupa våra erfarenheter och kunskaper. Inshallah, med Guds vilja, när pandemin går över och restriktionerna lyfts kan jag realisera detta mål. Jag vill också passa på att berätta att du nu även kan ladda ner min distanskurs Äktenskapskörkortet alldeles gratis. Du kan förebygga eller lösa många problem genom att tillämpa de levnadssätt och principer som lärs ut på denna kurs. Den är användbar och rolig för de som redan har ett starkt äktenskap och den hjälper också de som går igenom svårigheter. Länken för att ladda ner distanskursen hittar du på koranpodden.se/152. Nästa vecka på måndag är jag tillbaka inshallah med del 2 i föreläsningsserien Håll kärleken vid liv. Följ oss på Facebook och Instagram om du inte redan gör det för inspirerande och upplyftande korancitat under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att maila mig på hej@koranpodden.se. Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.